Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och celebert besök så här i handbolls-EM-tider. Magnus Slangen Wislander, god morgon.
God morgon, god morgon.
Alltså, hur dags är det egentligen alltså, när du är ledig, inte ute och jobbar och bevakar handboll och så här, så är du en morgonpigg kille eller?
Ja, det brukar väl stigas upp vid sjutiden i alla fall på lediga dagar.
Ah, okej. Okay. Vad gör du nu för tiden för att använda en gammal sleten klyscha?
Nej, men jag...
Ja, förutom på radiosporten då?
Ja, nej, men för tillfället är jag väl faktiskt lite sjukskriven också på 50% och jobbar i vanliga fall på Postnord och sen så har jag handbollsträningen i RIK att gå till och sen lite andra uppdrag också att jag har ändå att göra.
Så chockad jag blir, alltså, du är bara ett år äldre än mig, Magnus, läser in stora rubriker här i höstas. Stroke, Magnus Wislander, alltså, så bara berätta, alltså, bara lite kort varianten om du vill så.
Ja, nej, det överraskar väl mig kanske mest av allihopa. Jag hade varit iväg och spelat in tv på Cypern i 3 veckor och kom hem och körde bil eller folkrace på lördagen och söndag var lugnt och måndag jobbade jag på när jag skulle gå hem. Så, ja, så på 2 sekunder bara small det till i huvudet och sen låg jag där på golvet hjälplös.
Uff. Alltså, vad är det första du minns efter så här?
Nej, jag minns ju alltihopa hela tiden. Så att, det var en medarbetare som var jämte mig och skrek, Magnus, vad händer? Och så skulle jag svara eller någonting så bara hörde jag rösten inte.
Så här, slow motion så.
Ja, det var. Fy. Och då gick ju rätt många tankar i huvudet. Ja. Prioriteringslista och vad man vill göra och att det... Ja. För jävligt att min fru ska behöva ta hand om resten av livet ungefär.
Ja, du, men hur har resan tillbaka? Alltså för att här sitter du ett par månader senare, som säger du lite sjukskriven, men hur är livet nu så där efter?
Nej, men det är som vanligt egentligen, helt som vanligt. Det har ju peppar har ju klarat mig otroligt bra och ja, lite problem de första 3-4 veckorna sen så blir det bättre stadigt för varje dag som går och idag så börjar jag känna att jag är nästan en gamle Magnus igen. Kanske lite positivare.
Ja, man tar kanske njuter mer av stunden eller?
Ja, men det är någonstans och givetvis går ju tankarna så och de värsta tankarna är väl, eller vad man ska säga, just nu så funderar jag mer på vad jag kan göra och inte göra och att man är ensam ibland är väl det som är psykiskt störande. Liksom. Vad gör jag om det händer igen? Eller någonting. Kanske inte ge sig ut i skogen och springer. Eller så, utan man försöker hålla sig bland folk.
Hur var det för familjen? Alltså så här i efterhand, så här, nu när ni har pratat om det.
Nej, men man blir ju förvånad varje gång det händer någonting. Att, ja, min fru i detta fallet är så otroligt stark och... Ja, för henne var det ju ingenting utan hon var ju bara överlycklig som hon sa att jag inte dog utan hon sket ju fullständigt hur jag mådde egentligen och hon var ju mycket starkare än vad jag var.
Fanns det några tecken på det? Alltså du säger det var knall och fall, pang bom på jobbet sådär va? Det är ingen som har fattat att det här kunde vara på gång eller?
Nej, ingenting utan jag mådde ju hur bra som helst och fysisk fin form måste jag väl säga efter de här 3 veckorna på Cypern och nej, det fanns ingenting, inga tecken överhuvudtaget. Sen så har man väl fastställt i efterhand att det kanske berodde på någonting.
Nu börjar vi på den mörka sidan. Vi tar den positiva sidan här. Så första gången jag såg dig, det var när jag satt upp på Apberget i Halmstad 1986, gjorde lumpen på I16, hardcore drottsupporter. Och du är där tillsammans med dina kompisar i RIK. Alltså, handbollen, hur länge har den funnits i ditt liv?
Från 74, då gjorde jag nog min första handbollsträning. Och sen dess har den ju varit en väldigt stor del av mitt liv.
Vilken är moderklubben?
Tuve IF.
Tuve?
Ja.
Tuve-katastrofen tänker
mest
man.
Mest känd för raset i Tuve kanske. Ja. Så att, men det var en bra förening.
Och sen blev det RIK liksom som lite tog dig upp till den toppen du kom på sen innan den stora resan började.
Ja, som junior blev jag värvad av RIK och sen dess har det ju varit en av de två klubbarna i mitt hjärta.
Legendariska spelare som Stig Santa till exempel.
Ja, nej, det var de vi kom upp till och tyckte de var asgamla när vi kom upp. Och det var de vi skulle få bort ifrån A-laget ungefär.
Ja, och jag kommer ihåg att alltså, vi satt där man häcklade, det var Stig Santa liksom, när mitten på 80-talet där man satt och hejade på Drott.
Ja, det var väl den spelaren också som kanske, om man kallar det för trash talk, bet på.
Ja, eller hur var han som var så här, ett kompis, alltså så här, ett träningskompis? Var det så att ni kunde hetsa honom, ni yngre grabbar då, eller?
Nej, inte så. Han var ju väldigt lugn. Han var ju på något sätt, ja, vad är han född? 56 eller någonting, så han är 8 år äldre då. Mm. Och var väl egentligen den som hade fötterna på jorden. Så att, det var nog han som fostrade oss med.
Men kunde du tro där i din vildaste fantasi där när du befann dig mitt i handbollscirkusen i mitten på 80-talet att den resan du gjorde sen, både under 80-90-talet, ute i Europa, OS och EM och VM och allting?
Nej, men jag tror aldrig jag hade det. Jag var ju ung och skulle spela fotboll i princip. Ja, fram till jag var 18 så ville jag ju bli fotbollsspelare mer eller mindre.
Vilken klubb var det?
Nej, det var Tuba också. Och Tuba. Sen så fuskade jag lite i Bjurslätt innan jag flyttade ner till Tyskland. Så jag har nog tagit handbollen väldigt, vad ska man säga, inga större mål någon gång med mitt spelande. Och sen när jag kom till RIK och fick debutera i landslaget så här, så ja, det var ju svinhäftigt. Och landslaget blev ju givetvis ett mål när man märkte att man var ganska duktig. Men fortfarande var det ju inget snack om att man skulle bli proffs eller någonting, utan det var, ja, landslagsspelare var ju kul och ett mål då liksom. Så att jag tror aldrig att jag haft sådana höga planer egentligen.
Det har bara kommit liksom så?
Ja, pö om pö liksom har det bara blivit som det blivit.
Men du, så kan man bli rik på, som handbollsspelare idag eller? Inte som fotboll då förstår jag.
Nej, men allting handlar väl om vad rik är ett begrepp. Ja. Idag tjänar de väl ganska skäligt med pengar, men inte i förhållande till fotbollsspelare givetvis. Så de har det väl relativt bra. Sen så kan man ju bli rik på minnen och upplevelser, och det har jag ju i alla fall blivit.
Alltså herregud, vilken bok du måste ha, kunna sitta när du sitter och visar för barnbarn sådär liksom.
Ja, men det blir ju lite, sen så blir man ju äldre. Så blir man, märkte det när vi träffades med VM-laget från 90, nu första helgen i EM, här var vi inbjudna till Göteborg och allting. Och det var rätt roligt. Det var annorlunda diskussionsämnen. Det var minnen och mediciner vi diskuterade nu. Så nu har vi blivit gamla.
Så hela prostatagerillan är liksom så. Ja, fy fasen nu. Alltså Bengan Boys, alltså, det blir ju lite grann så här att alla handbollslandslag jämförs med Bengan Boys. Alltså det är någon referenspunkt liksom. Om vi tittar på det handbolls-EM som precis håller på att passera förbi, alltså det lag som ni hade då, det går klart det är olika tider och så, men om du jämför så, du har ju stått och tittat vid sidlinjen nu lite så.
Jo, men det är ju svårt att jämföra. Det är ju som att jämföra Stenmark med de bästa slalomåkarna idag eller utförsåkarna och så. Det går ju inte, utvecklingen har ju gått framåt givetvis, snabbare spel och de hoppar högre, de skjuter lite hårdare. Så rent taktiskt så måste jag väl säga att det är kanske det, vi låg på en bättre nivå tekniskt taktiskt, men inte styrkeförhållande så i snabbhet och sånt. Däremot så med Bengans Boys är ju rätt roligt. Jag blev intervjuad av en norsk journalist och han frågade lite snällt om kan man kalla det här för Bergets Boys nu, det norska landslaget. Och det var lite roligt, så att det förekommer det ord, och de orden är fortfarande.
Men du, alltså, om så här rent hypotetiskt vi hade kunnat ställa Bengans och Christians gäng mot varandra, alltså hur hade det gått?
Nej, men vi hade nog blivit överkörda, vi gamla. Men det är ju med ålderns rätt. Då. Ja, ja. Men om man hade, jag tror, nu är jag ju man är ju alltid lite självgod och det får man ju vara. Ja, men jag tycker nog att vi hade bättre spelare på i princip varje position egentligen. Men då pratar jag om Staffan Olsson, Magnus Andersson, Stefan Löfgren,
Ola.
Ola, Peter Gentzel i målet, Thomas Svensson. Alltså, det var ju idel världsstjärnor, Pia Thorsson, Erik Kajas, alltså på varje position. Och
sista flygande köttbullen mot slutet.
Ja, exakt. Och de spelarna tror jag att alla skulle vilja ha sitt lag än idag ungefär. Och vi ser ju det här att Magnus Andersson har ju haft en stor påverkan på Portugals
Herregud, vad de, här, alltså, så att, vad är det som hände där? Så det kom lite som en dark horse på något vis, va?
Ja, men de har satsat i ett antal år nu på ungdomar och egen handboll och egen linje. Och så kommer Magnus Andersson och sätter en prägel på det i klubblaget i Porto som går jättebra. Så att, ja, hatten av för honom.
Har aldrig varit så här sugen på att göra den där stora? Alltså, Jubo gjorde ju den nu liksom nere i Tyskland, Flensburg, och varit nere och kört den tränarcirkusen utrikes. Eller är det familjen och det livet som...
Ja, men jag valde nog ganska snabbt när jag kom hem att först spela några år här i RIK, sen så ta tränarrollen där. Mm. Men jag har nog varit så att jag behöver en fast ståndpunkt i mitt liv. Jag bodde i Kiel i 12 år med familjen, liksom, var aldrig i närheten av att fundera på att flytta därifrån för att jag skulle flytta hem igen. Och sen när vi kom hem då så har man ju funderat lite i de banorna, men liksom, med barn som i tonåren ska jag gå färdigt skolan och sådana grejer, så blev det ju aldrig, eller har aldrig varit aktuellt egentligen att gå ut på en resa. Jag är nog för familjekär, om vi säger så. Jag hade inte kunnat tänka mig att flytta och familjen bo på ett annat ställe, så utan jag vill vara tillsammans med dem.
Är Tyskland hemma? För du har två barn, va?
Tre.
Tyska, pratar de tyska? Duktiga på tyska, eller?
Ja, de två äldsta är ju grymma på tyska. Daniel har ju... Han var ju 6 när vi flyttade därifrån, men han förstår ju allting och kan prata efter att han har varit där några dagar. Men den äldsta, Therese, har ju varit lagvärd för Schweiz nu under det här mästerskapet och har haft hand om tyska landslaget, var nere med svenska damerna i Tyskland och var lagvärd för Sverige i Tyskland. Så att, de pratar ju helt fantastiskt.
Hur var det där att byta, såklart med ett annat språk och allting, men liksom handbollskulturen? Får man känslan som Nordtyskland och Tyskland överlag? Alltså, det är på en helt annan nivå, känns det som.
Det är väl så att Bundesliga har väl varit den ligan som har varit den som har jämnast och haft, kanske inte topparna i världen, men liksom jämnheten och fighten och de matcherna som är det med publik och allting. Så det har ju varit tufft och det har ju präglat den tyska handbollen och... Det har, tycker jag, har varit underbart och jag gillar det som är där nere. Och, så det ligger väl lite efter i Sverige givetvis.
Hur är det alltså att bygga upp ett helt familjeliv nere i Tyskland? Liksom, alltså, med, du vet, det sociala, det praktiska, vardagen och så?
Perfekt skulle jag vilja säga. Vi hade jättebra i 12 år i Tyskland och tyska skolan i förhållande till svenska. Och kan man ju diskutera vad som är bra eller dåligt, men liksom ordning och reda, uppförande och liksom tidspassning och det som den tyska noggrannheten. Det är rätt skönt att ha det. Man behöver fundera själv så mycket då.
Så gött. Ja, hör ni det där? Ni som håller på att utveckla den svenska skolan 2020. Men du, kändisskapet, alltså som handbollsspelare där nere, känns som att man är lite mer, alltså en star.
Ja, men är kul givetvis. 12 år där nere och kanske framröstad 5 gånger som Kiels bästa idrottsman, och så hade jag ju en ganska hög status. Men jag tycker att tyskarna är liksom ärligheten i det. De hejar och pratar med en framifrån. I Sverige så pratar de bakifrån när man går förbi. Ja, om du förstår vad jag menar.
Ja,
alltså där man märker att de känner igen mig, och sen så när så viskas det bakom och lite såna grejer. Och i Tyskland är de mer straighta liksom. De går: "Hej Magnus", liksom, och så pratar de lite ungefär, så att det är väl en stora skillnad.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, av alla de åren som du har lidat handboll, och kanske då framförallt tänker man för oss som har följt dig i landslaget, alltså, vad är det starkaste minnen av någon sån här bakom kulisserna grej som inte är så här jättekänt liksom?
Ja, men det är, om man säger minnen, man må, det är ju när man har vunnit mästerskap, då kommer ju givetvis minnen så från landslaget, och de måste man ju värdera högst då. Sen är det ju massa, Bengen var ju världsmästare på att hitta på lite utflykter och sån här grejer som man kanske i början inte tyckte var så roligt, men i efterhand så...
Hade han några favoritställen så här som man gärna tog i till, eller?
Nej, det var museer, ju lite roligt. Ja, men det var väl lite så. Men, nej, men vi har ju varit och fått uppleva det mesta. Har vi varit i Paris så har vi gjort det, och vi har varit i den stan så har vi gjort det. Och, alltså, vi har ändå försökt att se någonting av städerna vi har varit i tack vare honom, och det är väldigt kul i efterhand. Sen har vi ju andra saker som har hänt och sånt där. Vissa pratar man om, vissa pratar man inte om.
Ja, men så här, om du säger något som kan vara preskriberat, något som har hänt så där efter...
Finns inget.
Finns inget. What's happened in Vegas stays in Vegas, eller?
Ja, så kan man väl säga.
Ja, lite på den vågen. Men du, alltså, Bengan som tränare, alltså, han myntar ju legendariska gurkburken och andra klassiska Bengan-uttryck. Hur var han liksom bakom kulisserna när kameran var släckt?
Ja, men jag tror att han var annorlunda när kameran var släckt, utan han var, Bengan var ju väldigt duktig på ledarskap. Det ska man ju klart för sig. Som tränare så är jag ärlig mot honom och säger att det är absolut inte den bästa tränare jag har haft på detaljer och hitta på grejer och allting. Men absolut den bästa ledaren då, som också involverar, delegerar och gav oss väldigt, väldigt stort ansvar. Och det gjorde han ju på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Är det en av de bästa, så här, om du rankar de tränare som du har haft genom åren ända sedan Tuve fram till du sluta?
Som tränare är han nog bland de sämsta, men som ledare är han den absolut bästa.
Och den bästa tränaren du har haft då?
Nocca Cedarucci.
Okej.
Okay. I Kiel, men han var också den sämsta ledaren.
Okej. Okay. Var det också lite så här, peka med hela handen eller?
Ja, det var nog inte bara handen. Det var mer han pekade med.
Det är lite management by fear, lite så eller?
Ja, men han hade ju en kompetens på handbollsplan som var exceptionell, och han rättade till på halvmeter när om man satsade fel. Och, alltså...
och ni fick höra när det gick fel också eller?
Jo, det fick vi höra. Det var en speciell stil och jargong som man fick lära sig, och vissa klarade inte av den och vissa klarade det. Och...
hade den funkat 2020? Jag tänker ibland, alltså, det är en generation med tränare både fotboll och hockey liksom under 80-90-talet liksom, när man kunde köra hela hårtorken när det gått åt peppan liksom.
Ja, men ibland så skulle jag ju önska att den ledarstilen fanns också. Men man ska inte ha den 365 dagar om året. Men kanske någon gång då och då skulle det vara väldigt nyttigt. Så att jag föredrar väl att man blir involverad och att man tar ansvar. Men sen så ibland så behöver det ju kanske... rytas till lite mer än vad det görs idag.
Den lugna killen som sitter framför mig idag, alltså, jag har svårt att se dig, alltså, blir sådär skogstok i tränarrollen, har det kunnat bli så att du kan bara explodera?
Nej, men ledarskap handlar väl om ett rollspel egentligen också, och sen så ska man inte gå utanför den personen man är, utan någonstans måste man ju vara personligheten själv, för håller man på för mycket så blir det ju, får man ju mosanning liksom, man menar det inte, men någon gång kan man nog bli förbannad, och då ska det tas på allvar ungefär.
När det var dags att runda av och lägga skorna på hyllan och lämna omklädningsrummet, hade du någon plan liksom så här, tänka att det här tar ju slut, den här långa resan som börjar 74 i Tuve tills du kom hem?
Man pratar ju väldigt mycket om den dagen man slutar, hur svårt det är, men jag hade väl inga problem egentligen, för att tack för att jag gick som spelare direkt in i tränarrollen så var jag ju kvar i omklädningsrummet, och jag kunde vara med på träningar ibland och så att jag har nog aldrig känt den saknaden. Alltså, saknaden har nog mer varit när OS-finalen 2012 till exempel, då hade jag nog gärna velat springa in på plan med killarna och stått där nere liksom. Alltså de stora matcherna, då känner man att man saknar det, men för övrigt...
Har du velat kliva in alltså under det pågående EM som vi har haft här nu då?
hade man hade ibland önskat att man skulle kunna ha gjort beroende på hur det har sett ut ibland.
Ja, vi skojar ändå. Det är så gott att stå vid sidlinjen, för då kan vi tycka en så jävla massa. Alltså, vad är det som har gjort att Sverige kanske inte har varit där på den toppen som vi har sett under den här turneringen?
Ja, men det, jag tror att det krävs en större analys, och att det får förbundskaptenerna göra tillsammans med landslagsledningen. Det jag kan, jag tror att man dels haft lite otur, kanske dålig laguttagning i bruttotruppen och sådär. Sen lite otur med skador, och sen har ju saknaden utav Albin Lagergren har ju blivit exceptionellt stor och påverkat spelet väldigt mycket. Det är väl den ena biten. Sen nästa bit är det väl lite det här att många spelare med dåligt självförtroende ser ut att vara. Och just det här att det känns inte som de brinner för uppgiften riktigt, utan de är lite, ja, axlarna uppåt öronen och ja, vill inte synas så mycket, och energin saknas lite ifrån, inte alla spelare, men väldigt många spelare. Och jag tror att det kan man förknippa med dåligt självförtroende och kanske inte då fått ut det man vill.
Jag saknar Kim Andersson lite grann.
Ja, och det gör vi väl nog alla.
Med som, tanke... som ledargestalt tänker jag också mycket liksom då, att visa vägen.
Jo, men det har blivit lite, vad ska man kalla det? Det är, ja, lite sådär, ingen som tar riktigt stort ansvar. Jim Gottfridsson har kanske egna problem, spelet fungerar inte, han funderar på det och glömmer det här då att ta fram den här styrande handen ibland. Och ja, men det kan vara lite sådana saker, och jag tror att det är upp till landslagsledningen och förbundskaptenen här och göra en riktigt ordentlig analys och utvärdering av det.
Jag sitter bara och bävar här nu som hardcore Malmö FF, för han är kanske som att svära i kyrkan för dig då, va? Men Marcus Rosenberg lämnar ju nu här efter en fantastisk...
Vem är det?
Ja, Göteborgshumor kallas det där då för dig som lyssnar. Men alltså den här en sån ledande personlighet, vem ska ta över ansvaret? Man tänker, nu pratar man så mycket att det får delas upp på flera personer, det går aldrig att ersätta en person som har varit så... I ett lag då, tänker jag, generellt.
Jo, men det är ju lite svårt, och egentligen kanske man ska vara lite orolig för svensk handboll överhuvudtaget då, när vi har de absolut bästa som är uttagna men inte presterar. Mm. Man får problem mot Portugal och det hade man ju inte förväntat sig. Men, så att där får man också göra ett utvärderingsarbete i svensk handboll på rätt väg, eller behöver hitta en ny linje. Och den nya linjen är ju att man har en förbundskapten från, den nya förbundskaptenen då kommer ju från Göteborg, för han heter ju Glenn.
Eller hur? Alla heter ju Glenn i Göteborg, eller hur? På något vis. Du, om det inte hade blivit handboll, alltså fanns det någon, alltså, fanns det överhuvudtaget någon sån här liten sån här plan när du gick på gymnasiet eller så, eller då var det uppstakat att det skulle bli en proffskarriär?
Ja, men proffskarriär vet jag inte, men jag gick ju på handbollsgymnasiet och började på 4 år teknisk, för min syster ville att jag skulle utbilda mig. Ja. Och gick 2 år på 4 år teknisk, sen så hoppade jag av och gick 3:e året. Ja. Ja. Mitt 3:e år blev 2:a året på social och ännu 1 år på handbollsgymnasiet. Okay. Så att det blev ganska utstuderat handboll.
Men det gick ju ganska så bra ändå, även efteråt. Alltså, nu jobbar du på Sveriges mest omtalade logistikföretag till exempel, bara en sån sak.
Ja, men jag kan väl säga att jag är ganska nöjd med det jobbet jag har, trivs med det, och vi gör faktiskt ett väldigt bra jobb där jag är i alla fall. Och,
ja. Ja, min bror, jag kan säga något, för min brorsa har jobbat i samma företag som dig också då, så att jag förstår, jag hör dig.
Ja. Nej, så att jag tycker att jag är ganska nöjd med det livet jag har levt och lever.
Men du, när det är lite Magnus-tid, när det inte är familjen, när det inte är Postnord, när det inte är RIK, vad har du några sån här, så här, när du har kvalitetstid med dig själv?
Då är det ju antingen folkrace eller sommarstugan.
Folkrace, alltså berätta, sälj in den här grejen. Alltså det låter som det är någonting norr om Hallandsåsen när du säger folkrace. Värmland nästan.
Ja, men okej. Okay. Den familjen som har lett in mig på den här vägen och hjälper mig oerhört mycket och ser till att jag har bil och mekar och sådana här grejer. Så att de bor ju uppe i Hällefors mellan Närke, Värmland och... Ja, vad blir det? Ja. Något annat.
Där uppe.
Där uppe i alla fall. Ja. Och, så att det är väl mycket dit. Hän. Jag drar mig och kör tävlingar, men jag har även varit nere i Helsingborg i höstas och körde tävling.
Vad har ni kört där borta? Välabanan där borta, eller?
Ja, det är möjligt att den heter.
Men om jag hade bett att mäcka med bilen, är du så duktig, eller?
Det beror på. Nu är de väldigt enkla. Det blir ju som en gammal hederlig 70-80-talsbil nästan, när det bara sitter en motor i motorhuven som det ska göra. Nej,
så att, som frugan kommer säga att Magnus, alltså det är något kärvt här, kan du titta? Så kan du göra första sådär sjukdomsundersökningen på bilen, eller?
Nej, inte i motorn, men däremot i framvagnen kanske vi skulle kunna göra det.
Ja, gött. Alltså, då kanske jag kan ringa dig nästa gång det. Ja. Till sist här, alltså. Jag brukar alltid låta mina gäster få, alltså, välja en låt som de skulle kunna spela på autorepeat. På ner ett kassettband som fastnar i din bil och du kan bara spela en enda låt. En låt som fortfarande betyder någonting för dig. Alltså, vad skulle det vara för något som du skulle kunna stå ut med? Kanske något från ungdomen, något från 70-talet?
Ja, men jag har väl... om vi pratar den tiden så måste man ju ta Snowstorm och Sommarnatt.
Sommarnatt?
Ja.
Episkt. Du, Magnus Wislander, vad kul att du kikar förbi.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!